Du lyssnar på Mannen med ett blått öga av Jalal Laloni, uppläst av mig, Kristoffer Svensson. 1. Ash Esma ville bara resa sig och gå. Men det här var något han var tvungen att få gjort, så han tvingade sig själv att sitta kvar. Väggklockan visade att han redan hade tillbringat över 2 timmar i den syrefattiga lokalen. Han drog ihop sina axlar och knän för att få plats mellan den kraftiga kvinnan till höger om honom och mannen som bredde ut sig till vänster. Alla sittplatser längs med väggarna och raden med säten i mitten av väntrummet för konsulära ärenden var upptagna, och det stod folk lite här och var. Det rådde en tryckt stämning som påminde om känslan på en akutmottagning. Alla som var där hade helst sluppit. Värst var det kanske för kvinnorna som var tvungna att underkasta sig regimens klädlagar och täcka håret för att överhuvudtaget släppas in i lokalen. De var ju i praktiken inte längre på Lidingö utanför Stockholm, utan på den islamska republikens mark, där deras rättsregler rådde. En kvinna som redan fått sitt ärende prövat och avvisats utan att få hjälp hängde sig kvar i desperation. Hon grät, pratade rätt ut i rummet och sökte sympati för att ambassadpersonalen hade nekat henne de skilsmässohandlingar hon hade kommit för. I sin upprördhet verkade hon inte lägga märke till att hennes sjal åkte längre och längre ner från hjässan. Till slut hade den glidit av helt och låg över hennes axlar, och hela den blonderade frisyren var blottlagd. Ash tittade på ambassadpersonalen bakom glasskivan för att se om de hade upptäckt att kvinnan nu negligerade deras slöjtvång. De orakade männens uppsyn gjorde honom illa till mods. Det var som att kastas tillbaka till barndomen, där män som såg ut som dem stod för det ständiga hotet från regimen. Skäggiga män med ett mörker i blicken, som kunde dyka upp var som helst, när som helst, och var kapabla till vad som helst. I vars våld de var tvungna att leva. Ash lät blicken glida vidare mot dem som satt närmare kvinnan med det exponerade håret, för att se om någon av dem skulle säga till kvinnan och bespara henne ambassadpersonalens tillrättavisning. Kanske skulle hon i sin upprördhet börja tjafsa tillbaka, och vem vet vad det kunde få för konsekvenser för henne. Men alla runt omkring kvinnan undvek att se på henne. Kanske var de rädda för att råka illa ut om de beblandade sig med henne. Ash greppade mappen med alla blanketter, dokument och foton som han hade i knät, tog sats men tvekade innan han till slut reste sig och gick fram till kvinnan. Det kändes som om han hade allas blickar på sig, och han talade med låg röst när han påminde henne om sjalen, samtidigt som han tittade menande mot båsen där Islamiska republikens män hanterade ärenden. I samma stund blev det hans tur. Ash lämnade kvinnan och skyndade sig att ta plats framför en av ambassadens tjänstemän. Mannen hälsade avmätt tillbaka utan att titta upp och tystnade sen, som om han inte tänkte göra någon ansats och ta reda på vad Ash var där för. "Jag är här för pass", sa Ash och blev plötsligt alldeles varm. "Förnya pass eller ansöka om nytt?" sa mannen mekaniskt och tittade på naglarna på sin vänsterhand. "Nytt." Mannen undvek fortsatt hans blick och tittade nu bortom honom utan att fästa blicken vid något särskilt. "Har du betalat avgiften? Fyllt i alla blanketter?" Ash nickade och började ta fram sina dokument ur mappen. Mannen sträckte fram armen med handflatan uppåt. "Ge hit, får jag se." Ash la fram alla papper i en enda hög. Den orakade handläggaren tog emot dem, bläddrade otåligt som om han letade efter något, och slängde sedan ifrån sig traven på bordet. "Var är dina ID-handlingar? Kännas name måste vara med både i original och kopia på alla sidor i hela häftet." Som en explosion trängde svetten fram ur Ashs alla porer på samma gång. Han hade hoppats att det svenska identitetskortet skulle räcka för att identifiera honom. För det var väl det viktiga. Att han kunde visa att han var den han sa sig vara.